A week after the disputed election, Belarus is voting with its feet. The centre of the capital, Minsk, taken over by hundreds of thousands of people. United in their demand that Alexander Lukashenko, the only president this country has ever known, leave office.
Well, I really hope that when he sees all these people, he will step down.
You really think that's likely? He's been here a long time.
Maybe it's... I hope so.
Ja, i huvudstaden Minsk i Belarus så fortsätter demonstrationerna som började efter valet i förra veckan. I valet fick sittande presidenten Lukashenko 80% av rösterna, men valet har inte godkänts av vare sig demonstranter eller EU. Men nu så har presidenten börjat tröttna på demonstranterna och bett inrikesministeriet att skingra dem för att få dem att sluta. Men demonstranterna ger sig inte. Hur är stämningen i landet just nu? Och hur länge kommer demonstrationerna vara fredliga? Hur involverade är Ryssland? Och vad kan oppositionen göra? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med vår reporter Staffan Lindberg som befinner sig i Belarus. Min kollega Patrik Syk fick tag i honom under torsdags eftermiddagen och han började med att berätta hur läget är just nu.
Det är en ganska märklig känsla därför att på ytan så råder ett väldigt lugn här. Det pågår demonstrationer men de är fredliga och polisen håller sig i bakgrunden. Man ser dem hela tiden men de håller sig i bakgrunden. Det finns en ibland nästan euforisk känsla bland de som demonstrerar, en segervisshet. Och mitt i allt det här så finns det samtidigt så otroligt många vittnesmål om arresteringar, om människor som kan berätta hur de har gripits, om tortyren. Det är människor som saknas, som har försvunnit i fängelserna. Och samtidigt hela tiden den här oron att regimen när som helst kan slå till igen, när som helst kan gå in med våld igen och krossa demonstrationerna. Så att det råder ett sorts märkligt lugn här och alla väntar på nästa drag från president Lukashenko.
Mm. Vad talar för att de kommer då hålla ut hela vägen och eventuellt få till den här förändringen som de hoppas?
Därför att de har vad man brukar kalla ett momentum. Det är fler och fler som ansluter sig. Vi var precis och pratade med en rad journalister från den väldigt, väldigt viktiga statliga nyhetskanalen som ju alla har bara lämnat sina redaktioner och gått ut och sagt vi kommer bara vilja rapportera sanningen, vi går inte mer på mer lögner att ljuga i vår rapportering varpå de alla har fått lämna stationen och samtidigt så ansluter sig andra grupper fabriksarbetare från de här viktiga statliga fabrikerna som länge har varit presidentens och regimens maktbas, de ansluter också, studenter ansluter, så att fler och fler grupper ansluter sig hela tiden och liksom bollen är i rullning och det är väldigt, väldigt svårt i alla så här folkliga resningar för sittande regimer att hantera det. Det har vi ju sett i land efter land. Det är svårt att få stopp. Det är klart, man har alltid valet i ett sånt här land att gå in med våld. Men frågan är vad som händer då? Hur kommer omvärlden att reagera? Kommer det i alla fall räcka eller blir det bara i sådana fall dödsstöten för regimen?
De här demonstrationerna har i alla fall till det mesta varit fredliga. Hur länge kommer de fortsätta vara det, tror du? Tror du att det här riskerar att trappas upp ungefär som vi såg i Kiev till exempel?
Alltså man ska säga att demonstranterna i sig, demonstranterna har varit rätt igenom fredliga hela vägen. Det som har hänt var att under de här första dagarna efter valet, som var alltså för 12 dagar sedan, så svarade regimen med brutalt våld. Man arresterade inom loppet av något dygn bara tusentals människor, helt på ogrundat i många fall. Så att liksom, det var ett massivt våld. Sen bestämde sig regimen för att ta ett steg bakåt. Det var då vi såg de här enorma massdemonstrationerna som var i söndags när 200 000 människor gick ut och protesterade utan att polisen gjorde någonting. Vi vet inte. Någonting måste såklart hända. President Lukashenko pratade igår om att han hade tappat tålamodet. Han gick ut i statliga nyhetsbyrån och krävde att inrikesministeriet får stopp på då det han kallar oroligheterna. Vi får se. Timmarna går, dagarna går och det är klart att förr eller senare måste det här dödläget brytas.
Ni journalister på plats, hur upplever ni spänningarna och stämningarna i ert arbete?
Än så länge så går det bra att rapportera. Det är mycket journalister här från hela världen och än så länge så upplever vi att vi kan röra oss fritt och att vi kan rapportera härifrån.
Ryssland såklart är en väldigt viktig spelare i den här maktkampen. Vilket stöd har Lukasjenko från Putin i dagsläget?
Ja, jag skulle säga att ingen riktigt vet det. De här två länderna är väldigt, väldigt nära varandra. För Ryssland så är Belarus en av de här staterna som gränsar till Ryssland. Som verkligen Putin har varit väldigt tydlig med att han ser som en del av Rysslands intressesfär. Det är otroligt viktigt strategiskt geopolitiskt mål som man säger att behålla kontrollen över Belarus. Det är en mardröm att Belarus skulle gå i någon sorts västvänlig riktning. Så att det är otroligt viktigt att behålla kontrollen över Belarus för Putin, för Ryssland. Men samtidigt så ska man säga att de här protesterna, de är inte som i Ukraina, det är inte den här splittringen mellan öst och väst. Det handlar inte om demonstranternas krav. Är inte liksom att gå in i väst, att börja söka EU-inträde eller någonting, utan det kan finnas de som vill det, men det är inte det samlande kravet, utan det samlande kravet är bara att bli av med den här personen som de ser som sin diktator, Alexander Lukasjenko. Det är det som är kravet, och det gör det annorlunda för Putin, därför att om Ryssland skulle gå in och agera med militärkraft så riskerar han att starta antiryska eller blåsa upp antiryska stämningar som inte riktigt finns här idag. Så att det kan liksom motverka sitt syfte. Det kan att gå in militärt i Belarus för Ryssland kan bli väldigt, väldigt kostsamt i längden.
Vi har ju sett bilder på militära konvojer längs med den vitryska gränsen från Ryssland. Har ni sett några fler liksom tecken på en rysk militär närvaro?
Vi har inte sett några sådana här i Minsk. Det pågår såklart en massa saker som vi inte ser på ytan. Men man ser inga tecken av rysk militär här.
Finns det några andra länder som du skulle säga är involverade i den här konflikten just nu?
Alltså det är klart att EU spelar en jätteviktig roll. Och EU har ju å ena sidan kommit med krav på liksom att det ska vara fria val, att valet måste vara fritt. Men samtidigt så kanske EU i någon mån håller tillbaka lite sin hårdaste kritik också, därför att man vill inte skapa den här polariserade stämningen som var i Ukraina, att man vill ha goda kontakter med Belarus. Men jag skulle säga att EU såklart är jätteviktig här. Men samtidigt, ja, det är olika länder i omvärlden som är inblandade här, men det är också det belarusiska folkets liksom stora strid för sin frihet, för att deras röster ska räknas, för att de ska få det som vi alla tycker är självklarheter. Rätten att välja sina ledare, rätten att säga vad man vill liksom politiskt, rätten att slippa gå på gatan, bli arresterad och misshandlad som tusentals har blivit, torterad för ingenting alls. Det är ändå kärnan i det som händer nu.
Oppositionsledaren då, Svetlana Tichanovskaya, befinner sig i Litauen. Hur synlig är hon från sin exil i de här rörelserna?
Ja, hon har ju gjort framträdanden och så. Hon syns, men hon är också, man måste veta vem hon är. Hon är en samlingskandidat i ett läge där flera andra oppositionskandidater hade stoppats från att delta, eller till och med som hennes man gripits och som sitter i fängelse idag, så att då klev hon fram. Jag tror att hon är en symbol för oppositionen. Det är inte alls säkert att om Lukasjenko faller att hon kommer bli ledaren, utan hon har då sagt att hon vill hålla ett nytt val och att där alla kandidater ska få delta. Så att hon är en symbol för dem allihopa, snarare än kanske den här jättestarka politikern som utmanar Lukasjenko.
Finns det några andra personer, några andra politiker som är framträdande här, som kanske skulle då ha en mer framträdande roll i framtiden, vad man kan tänka sig?
Det finns flera egentligen mer kända oppositionspolitiker som idag sitter i fängelse. Det har talats om att någon eller några kan komma att släppas. Och det skulle de ju såklart göra i ett läge där Lukashenko avgick. Så att det kan komma, de sitter idag i fängelse, men i ett senare skede så kan de komma och påverka riktningen.
Tichanovskaja har ju då men flytt, får man väl ändå säga, till Litauen. Hur kommer det sig? Är hotbilden mot henne sån att hon behöver befinna sig borta från Belarus, eller hade hon kunnat fortsätta kampen från Minsk, bedömer du?
Det är klart att om man ser hur många oppositionspolitiker som har gripits tidigare i det här landet och hur många som sitter i fängelse idag, däribland hennes man, så det är klart att det fanns ett rejält hot att hon skulle åtminstone gripas och fängslas för en väldigt lång tid framöver. Så det här är inget land där det är där man ostraffat kan utmana makten. Så att på ett eller annat sätt så skulle hon liksom ha hotats. Det är nog ingen vild bedömning eller gissning.
Sist bara, man har ju pratat det här nästan som om ett Berlin 1989 när muren föll. Vad händer nu den närmsta tiden? Vad är chansen att vi faktiskt får se de här protesterna och demonstrationerna lyckas med sina mål?
Det är jättesvårt att säga, och det beror såklart otroligt mycket på vilken väg Lukashenko väljer, om man vill gå in med mer våld eller inte. Det beror på hur Ryssland agerar och Putin agerar. Men det är klart att jag och Jerker Ivarsson, fotografer som är med mig, vi har ju bevakat en massa såna här folkliga resningar från arabiska våren till Ukraina. Och det finns många saker som går igen. Det är någonting som händer i människor när de äntligen vågar kliva fram och säga vad de tycker och de tar den här friheten. Det finns en väldigt stolthet bland människorna som samlas, som kommer från olika delar av samhället, fylls av en idealism. De vill åstadkomma den här förändringen. Det finns en väldig kraft i det, och det är svårt att stoppa såna här rörelser när de väl har kommit igång och när det väl rullar på. Så att jag tror att det kommer bli svårt att stoppa protesterna här. Men det är klart att det beror väldigt, väldigt mycket på liksom hur, om regimen går in med våld och hur Putin agerar.
Sist här hörde vi Staffan Lindberg, Aftonbladets reporter som är på plats i Belarus just nu. Han intervjuades av Patrik Syk. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut varje vardagsmorgon med ett nytt avsnitt, så se till att trycka på prenumerera-knappen så missar du ingenting. Vi hörs snart igen. Hej då!